veckans avsnitt är en inspelning av livepodden vi gjorde på Kina Teatern i Stockholm. Jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge och Moa Lundqvist delar av den showen. Så ni får lyssna på det den här veckan. Och innan vi kör igång med det kan jag också påminna om att det här blir det sista avsnittet av Lilla Drevet på ett tag. För att jag ska vara heltidsföräldraledig. Så att det kommer vara uppehåll fram till februari i alla fall. Okej, då kör vi igång.
Moa berättade i pausen att Lisa Minowski har stulit låtar av henne.
En låt hon stulit av mig. Mm. Och hon gjorde det till en hockeymusikal. Det var för mig det mörkaste med hela berättelsen. Mm. För att jag hatade hockey som barn.
Men du vet var hennes talang kommer ifrån.
Ja, att hon tar...
åker runt och stjäl...
Det här är förtal.
Talang från ungdomar i Norrlands inland.
Umeå.
När den här anekdoten var för luddig för mig att förstå backstage så ska vi involvera 1000 personer till i den.
Hur kan den vara luddig? Jag gick musiklinjen, jag gjorde en riktigt vacker låt. Jag hoppade av musiklinjen, Lisa Miskovsky kom till skolan. Mina kompisar sjöng min otroliga hit. Hon tog den och skrev om texten så att den handlade om hockey. Och sen var det med i musikal om hockey. Det är väl det mest tydliga anekdoten också hört.
På mig om en historia när jag träffade ett fyllo på en mack i Boston. Massachusetts. Han påstod att hans pappa hade uppfunnit det här locket på take-away-muggar. Där man liksom tar en flirp och så liksom fäller man den bakåt.
Wow! Ja. Är min reaktion, för jag misstror honom inte.
Så han också hade då gått på musiklinjen. Kommit på den här flirpen.
Ni måste tro på mig. För varför det, skulle jag ljuga om
de fick inga pengar för det heller.
Inte ett öre.
Det var därför han var alkis nu bara då.
Det är det som väntar mig också.
Just det. Ja, precis. Ja, men just det. Men det är faktiskt också min ingifte morbror kom på Globen också.
Går på Globen?
Ja.
Alltså formen.
Men det var någon som snodde det. Han kom på, vi bygger en glob, sa han. Och sen var det någon som tog det. Han är...
Ja. Men det var... Vänta. Sa han,
vi bygger en glob?
Ja, men han är arkitekt alltså, så han sa väl det på något arkitektmöte. Vi gör en glob. Och sen så var det någon som tog det.
Men det är sant.
Nej. Mm.
Jag var hemma hos min, vad heter det? Fan blir det är det syssling?
Ja,
Sissel Wien. Name droppar jag lite.
Ja.
Mm. Vet alla vem det är?
Hon som var med i Bullen.
Just det.
Med
Martin Timell.
Martin Timell, ja.
På den tiden höll han händerna på täcket. Men då i alla fall så var jag där och då berättade jag om den här skitbra idén om att man skulle göra en remake på Bröderna Lejonhjärta. Och vem satt där då och lyssnade med sina tjuvöron?
Jo, Lisa Miskovsky.
Hennes ex. En av de där Anderssonarna.
Nej, Thomas Alfredsson.
Ja, en av dem. Och sen hörde jag att han hade pitchat den i Hollywood och att han hade fått nej.
Knappast.
Men han har ju hållit på att jobba med den i flera år, men den har låtit stå. Den skulle ha kommit. Ja. Men det är, alltså det, jag vet inte om den idén har verkstöd på det viset. Att säga att jag ska göra en remake av
alla
den.
Alla tre lurade.
Ja.
Min story är sann. Men Lisa,
jag
föreslår
att
det
går till en mack och super ner oss.
Ja. Det blir temat för den här kvällen. Alla våra dolkstötslegender om hur vi...
Jag uppfann den här lampan som en veckaklocka som imiterar en soluppgång. Den uppfann jag när jag var 11 år gammal. Sen tog Philips den idén, alltså företaget, och gjorde det. Så nu går det att köpa den.
Är det bara jag som har sagt vad gott det vore med dive med mint smak? Lite för högt i närheten av någon sorts chokladbaron.
Ja, det står alltid någon sån baron och tar ens grejer.
Men det är den där förbannelsen när man är som du, Jonathan, och har alla bra idéer men inte kan slutföra något själv.
Precis.
Sorgligt.
Då...
Jag gillar Agens bilar, men de är inte så sura. Sånt har jag sagt. Varför inte en elektrisk bil? som man på fylla någon gång. Visste man inte att det var Elon Musk då som...
Okej. Fredrik Segerfeldt.
Ja.
Yeah.
Liberal opinionsbildare. Han är libertarian till och med, tror jag han kallar sig. Fredrik Segerfeldt, jag hörde ett samtal med honom i Vetenskapsradion Historia i P1. Där han deltog med anledning av att han nyligen kommit ut med en ny bok som heter Den svarte mannens börda. Nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri. Utgiven på Timbro.
Just det.
Var annars?
His pitchen, den svarte mannens börda, funkar inte på natur och kultur.
Nej.
Så det får bli Timbro. Och de här nya perspektiven då på kolonialism, rasism och slaveri, det är då att det inte bara är vita europeer som ägnat sig åt imperialism och förslavande av andra folk.
Men min poäng är att alltså, imperialism och kolonialism har varit normen i världshistorien, inte undantaget. Att en civilisation som är på uppåtgående och som utökar sitt territorium har liksom varit regel. Och även slaveri har varit normen. Alltså, det är fel att reducera de här företeelserna till västländska sådana. Det är helt enkelt inte sant.
Ja, men det är väldigt spännande nyheter. Det är väldigt spännande nyheter för alla som tror att historien om den västerländska kolonialismen är historien om att inga kan vara så onda som västerlänningar. Att det är därför den västerländska kolonialismen är intressant för oss i vår kontext, i den värld vi lever i. För att ingen annan kolonialism kan finnas egentligen. För inga andra kan vara så ondskefulla som vita människor. Alltså om det är det alla har gått runt och trott, då tillför verkligen Fredrik Segerfeldt något här. När han berättar om att Genghis Khan, det var ju både det ena och det andra.
What?
När han drog runt och...
Jag tycker mig höra en ton i din röst.
Och...
försöker avkoda.
Och olika bantufolk i Västafrika, de bedrev imperiebyggande mot varandra innan europeerna kom dit. Han tillför ju något ifall folk inte vet om det. Jag har inte läst historia på universitet i Sverige. Jag vet inte hur det är. Det kanske är så illa som alla de här Jordan Peterson-fansen säger att man... Man kallar inte Osmanska imperiet för ett imperium, utan man kallar det för Osmanska självförsvaret. Mot Habsburgarnas islamofobi.
Kanske.
Och då tillför verkligen Fredrik Segerfeldt något här. Men den andra gästen i det här radioprogrammet, det var etikprofessorn Göran Kolste, aktuell med boken Historisk rättvisa, som också då handlar om de här frågorna. Och med ett par av exempel som han tar upp i programmet är att det har varit olika slags processer om erkännande och upprättelse och kompensation kanske när det gäller de två exemplen han tar upp. Det är britternas slaktande under Mau Mau-upproret i Kenya på 50-talet och tyskarnas folkmord på Herero-folket i Namibia i början av 1900-talet. Mm. Det var alldeles nyligen någon slags ceremoni, eller vad man ska kalla det, då representanter för Herero var i Berlin och fick hämta hem skallar efter mördade ättlingar.
Fruktansvärt. Du skrattar av chock.
Jonathan blir så stressad ibland när det är för hemskt och då bara skrattar han. Det är
ett försvarsmekanism.
Men ett, vilken himla bra kompensation. Att allt man behöver göra är att återlämna lite skallar. Och två, vad ska de med dem till?
Vet inte, det är väl så ibland att man vill ha tillbaka
skallar.
Ja.
Bra ändå.
Att, jag
vet... Det här folkmordet, låt mig kompensera er. Ett, ni får det här kortet jag har på Espresso House med 9 av 10 köpta lattes. Ganska bra. Plus ett par skallar.
Ja. Ja, men det kan väl vara så här, kan min farfar sluta vara museiföremål i Berlin? Det kan väl ändå vara ett steg på vägen. Åtminstone.
Hade de en namn?
Men, och det här, ja, men det är hemskt. Och Segerfeldt tycker också att det här är hemskt. Ja, men,
det är hemskt.
Ja, han tycker det är hemskt med Herero-folket. Men ett av Segerfeldts ärenden är då ändå att lyfta upp vår märkligt godtyckliga, selektiva inställning när det gäller att resonera om historisk skuld. Bland annat apropå just Osmanska riket så tar han upp slavhandeln som ägde rum i nordafrikanska städer med vita kristna slavar. Att enligt vissa uppskattningar kan ha varit upp mot typ 1 miljon människor totalt under 15, 16 och 1700-talet som förslavades på detta vis. Däribland då också en del svenska sjömän.
Jag har väldigt svårt att tro att man skulle bli tagen på allvar som svensk om man idag dök upp i Tripoli eller i Tunis eller i Alger och sa: hallå, ni förslavade våra sjömän i hundratusentals, kan vi få pengar för det?
Jag skulle väldigt gärna se den dokumentärserien då. Se en sån delegation från Timbro reser runt i olika nordafrikanska städer och vill ha pengar.
Ja, precis. Och uppföljande, en ny delegation åker och ber få skallarna från Timbro-delegationen. Det finns som Fast and Furious, så den kan hålla på hur länge som helst. Ja. Tvåan då. När en tredje delegation åker för att begära...
Nej, men jag menar, alltså Segerfeldt tycker inte att man ska göra det här. Utan nej, han tycker ju att det är löjligt. Det är en löjlig tanke. Jag fattar att han inte tycker att man ska göra det här. Men jag menar att Segerfeldt, hans kompisar, borde göra det då som ett skämt. Åka dit och kräva ursäkt för att svenska sjömän förslavades för 350 år sedan. För det, alltså om de gjorde det som ett skämt, hade det varit den perfekta högersatiren.
Sant. Ja.
Den bästa satiren en högerhjärna kan tänka ut. Att haha, nu äger vi dem. Nu håller vi upp en skrattspegel mot Mau Mau-folket. Ja. Och samerna. Ja, får de se hur dumma de ser ut. Ja. Så här ser ni ut. Ni ser ut som Timbro som åker till Tripoli.
Man ska vara försiktig med sådana här håll käften-grejer. Jag var en gång på en journalistresa i... Förlåt om jag flikar in.
Ja, ja, ja. Eller det är okej.
Okay. Jag kanske har sagt det tidigare. Men jag var en gång på en sån här journalistresa. Så var vi i med hälften var pro-palestinier, hälften var pro-israeler. Och sen så var vi på
ni var i Israel då?
Ja, precis. Mm. Och så hade vi åkt över till Västbanken. Och så fick vi träffa en cave dweller, alltså en person som bor i en grotta. Mm-hmm. Men han hade ingen grotta, för att israeliska armén hade ett fyllt den med bildelar och sen slagit sönder grottan med en kvarn, man hade slagit sönder grottan.
Mm.
Så att han var där, en cave som satt ovanpå en sönderslagen grotta på vad jag förstod en madrass med en get som sällskap.
Ja, just det. Ja, det är jobbigt att man är redan på nivån grotta.
Ja, ja, precis. Det här var så sämre än det.
Ska det slå sönder också?
Att liksom ta ifrån grottfolket det enda de har.
Det är så här, bomba tillbaka till stenåldern. Ja. Nej, det räcker inte.
Men då kommer jag ihåg att det var så här... Att
vi måste vidare här.
Att det var någon efteråt som samlades alla, så var det så dålig stämning. Och då pro-israeliska delen då, som jag också tillhör då, de anklagade pro-palestinierna för att de inte hade vågat ställa några kritiska frågor till cave dwellen. Och ett exempel var att varför var det ingen som frågade om hur de såg liksom på Hamas styre i Gaza?
Ja, just det.
Och jag var ändå liksom, jag var på något sätt med på det. Men att sitta stirrandes på den här mannen som då var en cave dweller då, ovanpå en grotta fylld med skrot, sönderslagen, sättandes på en madrass med hans enda sällskap, en get.
Ja.
Och då liksom sätta dit honom med den här gatchefrågan om Hamas styre.
Ja.
Det kändes fel på något sätt.
Mm. Det finns rätt tid och plats för att läsa upp antisemitiska uttalanden av palestinska ledare. Och det här var...
Ja. Nej, det var en avvikare.
Nej. Ja, men det Segerfeldt menar då, det är att vi ser på det här ur ett citat postkolonialt ideologiskt raster och inte på ett sakligt sätt. Och ser man på det sakligt så kan man egentligen inte hålla på alls nästan med så här historisk skuld, för att det blir som ett sluttande plan om man ska hålla på och be om ursäkt för allting. Han refererar bland annat till Dick Harrison, historikern Dick Harrison, som han har skrivit förordet i den här boken av Segerfeldt. Och då
han skrev tre böcker om slaveriets historia.
Ja, no, just
och
det.
Då nämnde han bland annat att med liksom de afrikanska krigsherrarnas ansvar och den muslimska slavhandeln.
Ja, just det.
Han är väldigt mycket skit för det.
Men han har skrivit också förordet i Segerfeldts bok då, och skriver så här om historisk skuld och så här, bland annat om gamla liksom dansk-svenska konflikter.
Men han säger då liksom att de här övergreppen som vi har gjort mot Danmark, Köpenhamn har bränts och vi har dödat tusentals ni upplänningar var ju nere och dödade i Ronneby blodblad hos blekingar liksom så här, för 500 år sedan. Mm. Så att jag menar,
han skriver ju om att det blir liksom en ständig, det blir ingen hejd på ursäkter fram och tillbaka helt enkelt.
Vem var det som talade, alltså, vem var det som kom med anklagelser om upplänningar?
Det var väl Segerfeldt.
Det var Segerfeldt. Ja.
Är han skåning?
Nej, han är bleking. Ni var nere i Blekinge under Ronneby blodbad och höll på. Men den här då etikprofessorn Göran Kolste, han försöker liksom då illustrera sin poäng då. Han är motdebattören här mot Segerfeldt, och Göran Kolste försöker illustrera sin poäng med ett citat från en pakistansk student som han hade i sin kurs en gång. Att den pakistanske studenten sa, citat, allt som är pakistanskt uppfattas idag som mindre värt än det västerländska. Vi uppfattar vår historia som skamlig, och det känns som om vi fortfarande är slavar under britterna. Dessa känslor har en kulturell betydelse. Att vara vacker är att ha blont hår, inte svart. Att vara civiliserad är att äta med kniv och gaffel, inte på vårt traditionella sätt. Och vårt eget språk har ersatts av engelskan, slutcitat. Och Göran Kolste jämför då det här som mera kulturellt relevant än till exempel gamla dansk-svenska krig. Bland annat han hänvisar till en norsk filosof som heter Jon Elster, som pratar om moraliskt relevanta spår i nutiden. Att man har det som kriterium, om du har moraliskt relevanta spår i nutiden. Och vi kan höra på ett klipp här, där en bit in i det här klippet kan vi höra hur den här etikprofessorns ihåliga resonemang blir dräpt av Fredrik Segerfeldt.
Jo, när det har lämnat moraliskt relevanta spår i nutiden, alltså. Och det tycker jag är någon sorts kriterium som är bra. Alltså, moraliskt relevanta spår, det handlar inte då att det finns skandinaviska namn kanske i Skottland och Frankrike som påminner om att vikingarna var där en gång till. Nej, det har inte moraliskt betydelse. Däremot om, som den här pakistanska flickan, studenten, uttrycker det, det finns en historia som man fortfarande känner av och som förstås de här herero överlevarna känner av på bara skinnet.
Men säger det till en skåning?
Ja, men moraliskt relevanta.
Ja, men vadå? Om man kommer och pratar dialekt och säger dansk är väl på gatan. Jag menar,
det... Ja, men alltså det där är mera, tycker jag, skämt.
Alltså, det är skämt. Säg det till en skåning.
Säg det till en skåning. Prova, säg det till en skåning. Ja, men Segerfeldt vill då att etikprofessorn ska säga till en skåning att den pakistanska kvinnan eller hererofolkets historiska trauma är mer närvarande än vad minnena av snapphanupproret är. Att bara som ett experiment prova se en skåning i ögonen och säg det. Jävligt lätt att sitta här uppe i Stockholm och säga det. Prova att åka ner till Malmö och säg det. Ja, men försöker man upphöja hererofolkmordet till något särskilt status i Skåne? Det går inte alltså. Det är som att få Erdogan att erkänna det armeniska folkmordet. Om regeringen skulle proklamera att det var rätt att ge tillbaka skallarna, Skåne skulle bryta handelsrelationerna med Stockholm. Alltså. Vi kan bara höra igen här slutet.
Men säger det till en skåning?
Ja, men moraliskt relevanta.
Ja, men vadå? Om man kommer och pratar dialekt och säger dansk är väl på gatan. Jag menar,
Ja, men alltså det där är mer, tycker jag, skämt.
Det är ett skämt. Men inte det där andra du pratade om. Men det är då att antingen ska man både lämna tillbaka herero och folkets skallar och krigsbytet efter slaget vid Lund 1676. Eller så är båda sakerna ett skämt.
Just det.
Att det går inte att ha en sån dubbelstandard. Att det är det som är poängen. Att lika lite eller lika mycket som liksom historien av imperiers härjningar lever vidare i det globala syd, lever det vidare i det svenska syd. Mm. Som, att det bara hänger kvar. Det är som den ekonomiska ordningen, att en genomsnittlig skånsk arbetare har en tiondel så mycket köpkraft som en uppländsk arbetare. Upplänningarna kan ju åka ner dit när de är pensionärer och gifta sig med någon skånsk bondflicka liksom, och bara hålla på och svina där och...
För att jag har en känsla att när jag är i Skåne och jag är sur på någonting så lägger jag mig till med lite extra stockholmska. Då är det att de blir lite rädda.
Allt som är skånskt är fult, allt som är uppländskt är fint. Ja. Säger man bulle om ett matbröd skrattar alla rått och säger det heter ju för alla. Och att vara vacker, att ha blont silkeslent hår som en upplänning.
Inte rätt.
Lortiga, stripiga, skånska håret. Ja, men alltså, det känns ju som att alltså, hela spaningen från Segerfeldt här, det är ju egentligen den här varför får man inte säga negerboll när man får säga vitlök? Alltså det är, alltså i grunden så är det bara den spaningen. Här får du ett bokkontrakt. Gå till botten med den spaningen. Finns det några sakliga skäl till varför det skulle vara mindre laddat att kalla en vitlök? Nej. Det är så jävla maktdemonstration av Timbro att visa hur mycket pengar de har.
Outsidligt.
Allt liksom pinsamt och begått din alkoholiserade farbror säger på släktmiddagen, vi tar det och gör en bok av det. Vi bara... Det... Men jag tror efter liksom den här uppgörelsen med den då postkoloniala diskursen kommer nästa titel från Timbro förlag vara en bok som gör upp med feminismen utifrån spaningen. Hur kan man vara sexist om man är tokig i kvinnor?
Kåt och misogyn. Ni hör hur tokigt det låter.
Men, jag är ju stenhård.
Men blev inte hon chefredaktören eller kultur i GP? Blev inte hon kallad för vitlök?
Vem?
Hon i GP.
Alice Teodorescu?
Ja.
Nej.
Och så blev...
Eller det kanske hon också
har. Ja, är det för att hon har rumänskt på?
Ja, för rumänskt. Alla bara säger vitlök. Eller på, fast på göteborgska då.
Men är det för att vampyrer kommer från Rumänien precis. Och aha. De är allergiska mot vitlök?
Ja. Så...
Ja, men du får höra av dig till Timbro förlag om det här, antar jag. Ja, jag vet inte. Men jag kan också bara säga det lite grann som ett appendix till det här. Att om vi nu verkligen så ska vara lite jugoslaviska här och bråka om den skandinaviska historien som om det var ett öppet sår. Det här då att han menar på att han som kommer från Blekinge, han kan då också precis lika gärna som vem som helst ha ett postkolonialt trauma med hänvisning till Ronneby blodbad. Ja, ja. Där ni upplänningar var nere och dödade.
Ja. Känner
ni upplänningar var ju nere och dödade i Ronneby blodbad hos blekingar liksom så här för 500 år sedan. Mm. Så att jag menar...
Ja, så att jag menar... Vilken shutter-upper. Jag läste ju självklart om Ronneby blodbad i mina upplänningshistorieböcker.
Mm.
Men då hette det ju...
Den stora segern vid Ronneby.
över vildarna i söder.
Ja. Ja, men det är faktiskt... Men för det är det att jag har läst på den helt då liksom Wikipedia som jag inte tror tar ställning mellan Uppland och Skåne utan är opartiskt. Och alltså jag håller inte alls med om det här han säger. Jag tycker inte att det håller, för jag kollade upp det. Jag tycker liksom att Ronneby blodbad borde döpas om till den stora segern vid Ronneby. Mm. Det skedde då år 1564 under det nordiska sjuårskriget. Så här står det då på Wikipedia. På väg in i Blekinge blev de svenska soldater som höll sig bakerst i fälttåget fångade av blekingeborna och därefter hängda i träden till skräck och avsky.
Nej. Uh-huh. Ja. Vem är det som ska vara traumatiserad nu?
Men sen står det då om blodbadet så här. Citat. Svenska trupper anlände den 3 september till Ronneby och gav 2 gånger Ronnebyborna tillfälle att kapitulera.
Oj.
Generöst.
Många hade varit nöjda med bara en.
Ja.
Ronnebyborna vägrade dock. Ja. Ronnebyborna vägrade dock, även om deras position var svag. Staden saknade fasta försvarsanläggningar.
Och stad. Men vilka idioter!
Ja. Ronneby idioti, borde det heta i historieskrivningen. Ja, men de saknade fasta försvarsanläggningar. Då står det vidare. Troligen väntade staden på undsättning av danska trupper som fanns på några mils avstånd västerut. Samtidigt som man överskattade sin egen styrka.
Typiskt.
När de svenska trupperna anföll den 4 september forcerade de snabbt den palissad som var det enda hindret och började sedan plundra staden och massakrera dess invånare enligt kungens order. Slutcitat.
En palissad.
Och jag fattar inte vad problemet är här.
Nej, inte heller. Bra gjort.
Det är ju, ja, men det är ju uppenbarligen så att Ronnebyborna är en stridande part som krigar för fienden. De får chansen att kapitulera. De vägrar.
Yeah.
De får chansen att kapitulera igen.
Yeah.
Vägrar en gång till. Sen blir det strid. Alltså vad mer krävs för att det här inte ska bli ett krigsbrott enligt Timbro? Eller måste man låta dem vinna också? Yeah. Det var en sak här som i Ronneby blodbad som lite grann då avvek från dåtidens krigföringspraxis. Och det var att man då också slog ihjäl kvinnor och barn. Också. Men det finns nyanserande omständigheter kring det också. Puh!
Jaså?
Vilken himla tur.
Ja, men det här är från engelska Wikipedia. Så här står det på engelska Wikipedia om det. Citat. In the city there were more than 2,000 men killed by their throats. Aside for some women and children whom the miserable Finns beat to death.
Bra beskrivning.
Så det var liksom det var ju den finska delen av svenska armén,
ja,
som slog ihjäl kvinnorna och barnen.
Ja, vad fan.
Ska man känna historisk skuld över det?
Nej.
Prova själv att finnar i den armé och kontrollera dem.
Precis, det kör jag själv. Det gamla ord för finnar är ju östdjur. Och att liksom att sitta här och be om ursäkt för allting som finnarna har gjort i historien.
Ja. Ja, då kommer ni aldrig hem ikväll. Det går, hur ska man ha en genomgång innan slaget vilka man får slå ihjäl?
Ja.
De förstår ju inte vad man säger.
Nej.
Det är liksom, det är helt hopplöst. Så att, ja
precis.
Jag tror inte det hölls någonstans.
Då ska vi se. Jo, Borlänge har fått ta skit.
Just den här fulaste stad.
Exakt.
Utmärkelsen.
Men så här, exakt så här tänkte jag säga.
Att jag förekom,
det
förekom. I ditt
men
manus.
Okej, alla visste om det. Borlänge har fått ta skit. Alltid.
What?
Nej, okej. Men även nu på senaste tid. Mm. Och det är precis som du sa. Så här står det, enligt vad jag tror är svt.se. Okay. Borlänge hamnade i mediafokus efter att ha utnämnts i Sveriges fulaste stad i ett Facebooksgrupp. I ett Facebooksgrupp.
I en grupp?
Det är, jag har bara klippt och klistrat.
Ja, det är ett citat.
Som inte tycker om modernistisk arkitektur. Arkitektur.
Ja.
Det var bara en Facebookgrupp som det här kom ifrån.
Precis, men lyssna nu på den här artikeln. Alltså, fulaste stad, alltså av en Facebookgrupp som inte tycker om modernistisk arkitektur. Då ska det också liksom nämnas, gissa jag, att den här Facebookgruppen även ogillar ful arkitektur. För att nu låter det liksom lite som, alltså, som en, att man vinklar till Borlänges fördel, att det skulle vara någon sorts galen Facebookgrupp som bara hatar modern arkitektur, liksom, som att Borlänge skulle vara Sveriges Tokyo eller Brasilia, att liksom att de har utnämnts, att det är några som inte står ut med att det inte liksom är korsvirkes. Så är det ju där, gissar jag.
Nej.
Jag gissar att de tycker att stan är fruktansvärt
ful. Jätteful, ja.
Mm. Att gömma sig bakom att, liksom, att Borlänge har gått liksom i bräschen för den moderna arkitekturen, alltså den som vågar liksom ifrågasätta normer och gränser. Alltså att det är inte, så är det ju, så kan det väl ändå inte vara, eller?
Nej.
Va?
Nej.
Nej, det är inte, de nej, men det är inte,
det är
inte liksom
så att de kända liksom arkitekter har slått som att bygga byggnader i Borlänge, för där kan man verkligen pusha gränserna, utan så kan det väl inte ha varit.
Nej, jag har ju varit i Borlänge ett par gånger. Jag har ju minne av att det är någon sån futuristisk japansk stämning. Riktigt sådär.
Man har framförallt minne av att det är en väldigt stor liksom motorväg och sen inget annat. Mm. För det ska sägas att alla som har varit i Borlänge vet ju att Borlänge är en otroligt ful stad.
Mm. Ja.
Och dessutom en ganska deppig stad.
Ja. Men ja, det är ju inte heller värre än nästan alla svenska städer.
Fast jag har ändå varit i en svensk stad klockan 3 en lördag och sett människor.
Ja.
Men det har aldrig hänt i
Borlänge.
Det har
jag inte gjort de gånger jag varit i Borlänge. Nej. Klockan 3 en lördag. Dessutom är Borlänge de få städer dit man kommer om man ska stuppa, där man inte behöver roasta staden. Utan staden gör det själv.
Är det din öppningsline när du går upp på scenen i Borlänge?
Nej, min öppningsline är så här: hej Borlänge, hur mår ni? Och då får man till svara: ja, vad tror du? Vi bor i Borlänge. Så det är himla konstigt att kommunen har lyckats vinkla det här till att göra mer liksom att,
att de är väldigt inne på att det inte ska finnas hörn.
Jag återgår till texten. Nu slår kommunen tillbaka genom att hälsa bilister välkomna till staden med en skylt där det står hellre ful och trevlig än snygg och tråkig. En så kallad bara riktigt ganska bra comeback.
Ja.
Jag kanske är ful men trevlig.
Trevlig.
Och du är lite trist.
Ja. Ja, det känns så här lite
bra ut.
Ja. Ja. Ja, det känns lite mobbat så
där. Ja, det,
det är lite så där, ja, inte riktigt
nej.
Ja, men det är lite det som du brukar berätta att de kallar dig för Jonathan Punge och ja, du ropade Punge är inget ord.
Nej, exakt.
Att hade att det var inte som att
nej. Nej, precis. Det hade fått en stad som hittat unge. Ja. Hade blivit utsett till den mest Punge liknande staden. Ja. Då hade alltså min skylt varit Punge är inget ord.
Ja.
Så du har hälsat alla bilister välkomna.
Ja. Och det, ja, precis.
Ja, det,
hade, det kanske inte hade känts så för som att du vann.
Nej,
riktigt.
Nej. Vad vill ni säga med skylten? Precis det som står. Förlåt. De frågar någon från Borlänge.
Ja.
Jag tror hon heter Ann-Katrin.
Mm.
Vi har fått vansinnigt mycket uppmärksamhet. Den här personen fortsätter. Vi har fått kommentarer och synpunkter från andra delar av Sverige. Från privatpersoner som känt sig berörda av den här frågan. Och det är ju jätteroligt. Säger Anna-Karin. Mm. Nära. Johansson. Ni tog det med en klackspark, men det kändes inte tråkigt också. Nej, vi är ödmjuka i frågan. Vi tycker olika om vad som är fint och fult, helt enkelt.
Också mobbat,
ja, sagt. Det är helt galet, mobbat uttalande. Men också det uttalande som framför allt får Borlänge liksom att hamna på samma nivå då som en person som gillar modern arkitektur. För de brukar säga så.
Ja, just det. Ja,
vad är fint och vad är fult? Är det här fult? Ja, ja, en del tycker att det är fult. En del tycker att det är snyggt. Vilka då? Brukar vara tyst. Men Borlänge försöker alltså vända det positiva, alltså att de är fula, till något positivt, att de är trevliga.
Mm.
Och det är de inte ensam om att försöka när det kommer till städer i Sverige. Helt okej övergång. För i år är det 20 år sedan filmen Fucking Åmål hade premiär. Den här kultfilmen, den satte Åmål på världskartan. Och det kommer tydligen fortfarande besökare till turistbyn och ställer frågor. Och så där är de som svintajta med att inte avslöja antal.
Ja, det är mycket många, ja, hela tiden.
Det kommer besökare,
det kommer
ställer
många
frågor.
Det kommer flera stycken.
Hoppas de nöjer sig med det svaret. När Fucking Åmål nu fyller 20 år så firar hela kommunen, kommer fira den här, en hel vecka.
Oj, well.
Men så positiv inställning till filmen har inte Åmål alltid haft, ska ni veta. I Åmål fanns från början ett stort motstånd mot filmen. Både vad gäller titeln och att hela filmen spelades in i Trollhättan.
Just det.
Just.
Ett, ni kallar oss fucking.
Mm.
Det är inte här.
Två, var är ni?
Mm.
Men idag finns bara hyllningar kvar. Filmen har gett Åmål ett otroligt starkt varumärke. Är man Åmålsbo får man höra just Fucking Åmål var man än kommer i världen. Och det känns faktiskt ganska bra, säger Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare i Åmål. Då är det betoning på ganska.
Ja.
Mitt smeknamn är ju Fuck Up. Och jag kan säga att när folk skriker Fuck Up efter mig, då känns det precis som för en Åmålsbo ganska bra.
Mm. Du vet att du finns i alla fall.
Jag
men,
vet att jag finns.
Men hur finns du?
Exakt. Det kommer liksom visas, filmen kommer visas på bio och i skolor.
Mm.
Det kommer vara panelsamtal och musikaliska tolkningar av musiken i filmen. Panelsamtalen kommer handla om hur ganska bra det här känns. Intresset för filmen är fortfarande enormt enligt kommunföreträdare. Filmen har fanclubs runt om i hela världen. På på turistbyrån för de serva gäster som kom hit för filmens skull, säger då turistchefen Anna Jernberg då, fortfarande svintajt med antal. Mm. Jag gissar att gäster är plural, men inget exakt antal.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är flera, vad heter det, städer som har genomlevt liknande sådana saker som Borlänge och Åmål gjort. Tagit någonting negativt och gjort något positivt av det. Jag tänker kanske framförallt på staden Sodom. Mm. Som efter att Bibeln kom ut var minst sagt negativa.
Ja, tråkigt rykte. Mm.
Och även efter att filmen Sodoms 120 dagar kom ut så var de var inte glada.
Nej.
Först Bibeln och sen
det här. Kan ingen i Sodom gå utanför Sodoms gränser? Nej. Nej. Utan att höra grejer.
Tack.
Vilken succé det har blivit.
Tack.
Göteborg efter filmen Hata Göteborg vänder det till något superpositivt. Även Philadelphia, där alla trodde att Tom Hanks hade AIDS. Mm. Men nu kan ingen från Philadelphia åka
att
till
Philadelphia Åre. Har ju vänt där AIDS-staden.
Nej. Nej. Filmen Unge Freud i Gaza stötte först på patrull. Var inte han bög?
Vad hittar du bara på filmtitlar?
Det behöver vara misstänkt lite.
Unge
Även Sleepless i Seattle. Ja. Kämpade med insomnierykten. Mm. Men nu kan ingen i Seattle. Nej, jag har ingen mer.
Nej.
Ni fattar poäng.
Ska jag spela en?
Ja,
vi avbryter showen för ett ögonblick här för att meddela att Lilla Drevet kan göras tack vare våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jusek är facket för dig som är jurist, ekonom, samhällsvetare, kommunikatör, personalvetare och systemvetare. Jusek erbjuder dig stöd på alla möjliga sätt i karriären, bland annat genom tillgång till Sveriges bästa lönestatistik, ovärderlig vid löneförhandling. Men det mest ögonfallande skälet att gå med är ändå inkomstförsäkringen som vid arbetslöshet ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. För att du ska få del av den krävs att du kombinerar Jusek-medlemskap med att vara medlem i vår andra sponsor, Akademikernas A-kassa. A-kassan för alla akademiker, hela arbetslivet. Endast medlemskap i Akademikerna kostar 110 kronor i månaden och ger dig vid arbetslöshet 80% av lönen upp till 20 000 kronor. Akademikerna är för er som har eller söker anställning men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Är du inte akademiker ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på väljaakassa.se och hitta din A-kassa. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är redan Akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också vara med i facket. Fast ännu mindre första året. Första året som yrkesverksam Jusek-medlem betalar du inte 251 i månaden utan endast 43 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på jusek.se.
Okej, då ska vi samtala om ett lyssnartips som jag fick in som jag inte har kunnat sluta tänka på. För det är alltså det märkligaste jag någonsin har hört talas om. Mm. Låt mig börja från början. Det gäller en läkare som är aktiv och jobbar i Stockholm. trots att han har ett otroligt, otroligt märkligt förflutet. Han har tidigare varit verksam i Luleå, men han blev avskedad där på grund av det här, hans chef berättar.
Vi såg att han gjorde inte korrekta medicinska bedömningar. Han är insnöad, måste jag säga, på astma på ett sätt som inte är medicinskt korrekt.
Det är en läkare som är tokig i astma. Att ställa diagnosen astma och andra allergisjukdomar på alla. Han blev avskedad då för att han hade snöat in på astma. Jag sökte lite mer. 1996 så gjorde Socialstyrelsen en anmälan till dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det var ett tag sedan.
Hussan. Va?
Det var ett tag sedan.
Ja, 96.
Så hur länge sedan? Det är 20.
Ja, det är ju över 10 år sedan, eller vad? Vilket år är det?
Nej, det är 2018 nu.
Ja, jag
det är 22
inte.
År sedan. Ja.
Det är 22 år sedan.
Jävlar! Mm.
Redan då börjar de misstänka något.
Ja, eller det är inte bara att de misstänker, utan Nej. Det är alltså helt bara, det är bara fakta. Mm. De skrev då att den här läkaren, citat, har ett anmärkningsvärt stort intresse för att utreda och behandla astma och allergisjukdomar. Mm. 2004 blev han anmäld till Socialstyrelsen av exakt samma skäl. Han har också anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt fällts i ansvarsnämnden eftersom att han alltså är totalt besatt av astma.
Patienter som kom och sökte för andra åkommor fick istället för att han bemötte de åkommorna en felaktig astmadiagnos och utrustades med mediciner. Mm.
Det är så märkligt, så man vet inte vad man ska göra med. Nej, det kanske är därför det har kunnat pågå sedan 96. Vad är problemet med honom? Han är anmärkningsvärt intresserad av astma. Och så bara, ska man få sparken för det? Eller hur funkar det?
Ja, vad kom de med då?
Den här läkaren har ställt astmadiagnoser på patienter med symptom som hemorrojder.
Så du blöder ur röven?
Du verkar ha astma.
Men...
Testa.
Hur är du på att jogga?
Känner du att det är tungt när du joggar? Han har ställt
det
på
kanske är så i för sig om man är för mycket stillasittande.
Ja,
så att,
det är bra.
Så att det är symptom bara på astma.
Det är symptom, allt är symptom på astma. Så.
Det måste vara sådana tänkt.
Om du hade rört på det med hade du inte haft de hemorrojderna.
Men han har ställt astmadiagnos på folk som haft diskbrock, kramp. Och droppen var tydligen när han ställde den här diagnosen på en person som var medvetslös. Hur kan man ens göra det? Kan man väl inte göra
stillasittande.
Men var det liksom så här att ska vi göra liksom hjärt- och lungräddning på honom? Han bara nej, jag stoppar så här inhalator mot hans mun istället. Och sen så
han måste ju ha gjort det. Han kom in, han in till en person som var medvetslös, eller föll den personen ihop framför honom och han bara nu har någon astma här. Nu jävlar blev det astma. Han arbetade i Norrbotten i fjol, anmäldes till IVO på nytt och nu i höst så rapporterade alltså P4 Stockholm att den här mannen arbetar här i Stockholm som stafettläkare via en bemanningsfirma som inte verkar ha kollat upp så himla noggrant vad han är för någon. Konstigt att de ens behövde göra det, för tydligen har han ett rykte bland läkare. Inte så himla konstigt, men han är ökänd. Mm.
Läkaren som är i 65-årsåldern är sedan många år ökänd som astmaläkaren, beryktad i branschen för att ordinera astmamedicin mot i stort sett allt som patienterna sökt för.
Så. Han låter lite lat.
Eller är han dedikerad? Det är det som är så svårt att avgöra. Det väcker frågor hos mig, jag blir nyfiken. Vet han något som vi andra inte vet? Eller varför är han så dedikerad? Han kan inte bli av med sin legitimation, verkar som. För att man kan inte det. Att det är omöjligt att bli av med legitimationen fastän man ställer diagnosen astma på en medvetslös person. Det ger ju lite dåligt rykte till läkaryrket.
Jag har ju väldigt länge sökt en fulläkare. Det gick ju rykte om någon fulläkare som satt på McDonald's här vid Vasa, vid Vasagatan, precis mittemot centralstationen. Mm. Att han satt där på tisdagar. Mm. Och så var det bara dit, gick man dit då, beställde kanske en liten hamburgermil. Men sen också så gick man, satte sig vid honom och så fick man liksom hur mycket Sanor och Stilnock man ville.
Han var snällt.
Ja.
Men att alltså, han skrev han ut recept eller?
Ja. Okay, ja. Han var fulläkare då. Mm.
Ja.
Han hade ingen lokal då.
Men mot pengar bara under bordet.
Ja, mot pengar då.
Men han blev inte av med sin legitimation.
Vad sa du?
Han blev inte heller av med sin legitimation.
Men den här läkaren verkar mer vara en idealist. Han älskar väl att ge astmamedicin. Det är inte för att liksom tjäna svarta pengar.
Det är en dålig fulläkare på sättet.
Ja, astmaläkaren, ja. Det enda man kan få är en sån kortisoninhalator.
Ja, precis. Man tror man ska få flödra på Sanor. Och sen istället får man så här ett uppsvällt kortisonansikte istället.
Han bara, du har astma.
Jag har inte astma.
Jag tror du har astma.
Att jag är beroende av benzo.
Jag tror du har astma. Vad mer kan jag säga? Jag tror du har astma.
Det var himla jobbigt att ha en sån fulläkare.
Ja, det här har ju både drabbat människor som lider av riktiga åkommor och knarkare.
Ja, kan
man säga då. Att ingen har blivit nöjd här.
Nej, men det är en otroligt märklig historia. Jag fick direkt känslan av att man skulle kunna tänka sig att han är någon slags superhjälte. Att han är liksom, att han vet något som vi inte vet. Att det kanske är så här, om 2 år så blir vi attackerade med ett slags biologiskt vapen. Ett virus släpps lös. Vilka är de enda som överlever? De med astma.
Mm-hmm.
De som har en kortisoninhalator. Alltså för mig är det enda rimliga som kan pågå.
Mm-hmm.
För ingenting annat är ens 1% sannolikt.
Då skulle ju Bibeln sån här "The meek shall inherit the earth" verkligen slå in.
Ja.
Vad det visar, det är bara lite en astmasvin som klarar sig.
Ja, men det måste vara att han vill det. Han kanske älskar astma personerat. Jag vet inte, jag är intresserad. Jag vill veta mer. Jag vill se filmen, kan jag väl säga helt ärligt att jag vill också. Den finns inte än, men jag har gjort en trailer till en potentiell superhjältefilm om Astma Man, som ni kan få lyssna på.
I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this.
Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Let's go, go, go. En del får den här astmabesvären när man blir förkyld.
My son, it is your time.
När det gäller ren medicinsk behandling så vill man hålla inflammationen nere. Och det gör man med kortisonpreparat som man inhalerar.
Spännande.
Ganska bra film.
Jag har tänkt att det positiva med klimatkollapsen är att till slut kommer liberalerna i alla fall hålla käften. Att att det är tröstpris åtminstone. Att visst, kollaps, men också tystnad.
Ja, evig tystnad.
Det offentliga samtalets tinnitus kommer du ut. Men i alla fall att någon gång kommer den här liksom bror duktig sitta på höga hästar attityden att ersättas med lite ödmjukhet. Tänker jag någon gång när vi går genom kollapsen. Men jag börjar inse att det kommer inte ske. Att självgodheten är liksom för monumental. Jag tror jag påpekade det för 2 år sedan i lilla drevet. Klassisk prata. Som gjorde då påpekade den här tendensen att försöka knuffa över klimatproblemet på Trump och liknande. För att de då förnekar eller halvförnekar att problemet finns. Att problemet med ständigt ökande globala utsläpp, det problemet aktiveras så att säga först när någon säger nej, jag vet inte om det stämmer det här. Det är kanske en myt. För att det är för den här liberala grejen då, att man tänker att det är idéerna som styr den historiska utvecklingen. Det var inte höjda brödpriser och sånt som orsakade franska revolutionen, utan det var de här upplysningsidéerna i upplysningsmännens smarta hjärnor som då liksom orsakade det. Och det här gäller också då rent naturvetenskapliga fenomen. Att vi kan leva i ett produktionssystem som kräver att vi frackar oljesand. Men den verkligt katastrofala globala uppvärmningen skulle börja om ledarna på G7-mötet ändrade vad de tänkte i sina huvuden.
Mm.
Och började liksom stråla ut klimatförnekande idéer från sina hjärnor.
Mm.
Och det här har då inte, det har inte ändrats ett dugg sedan den här klassiska pratan för 2 år sedan.
Vad sorgligt.
Bara för någon vecka sedan så var det igen de här då totalt skamlösa postsanningliberalerna på DNs ledarsida. Deras take på FNs nya klimatrapport var att nu är det ju tyvärr så att, citat, att i land efter land lämnas makten över till personer som inte kan se längre än mandatperioden. De tycker att det är nu det sker. Det sker nu på grund av Trump och Jair Bolsonaro i Brasilien. Det är nu. Slänga in lite comedy där.
Det var crazy. Nej, men
att de tycker att nu, att det är nu det sker. Nu plötsligt sker det att det finns ledare som prioriterar andra kortsiktiga ekonomiska mål framför långsiktig hållbar utveckling. Nu har det skett. Den här tiden då Obama, Merkel och Trudeau gjorde så att vi var i full karriär mot att minska utsläppen med 85% 2045. Den verkar tyvärr då vara förbi. Men Sveriges utsläpp ökade med 4% förra året. Men de gjorde inte det egentligen. För ingen klimatförnekare hade något att göra med svenska regeringsmakten. Men hade Jimmy Åkesson varit med i regeringsunderlaget, då hade kanske utsläppen ökat på riktigt också. Och det är inte så här fel i sak att det är hemskt då att Jair Bolsonaro ska skövla resten av Amazonas. Men liksom, om det är så här klimatkollaps på grund av decennier av politisk utveckling som DN ledare bara gjort tummen upp till, borde man inte skriva om det här i bara lite annorlunda tonläge? Något annorlunda tonläge. Det var det jag hoppades på som tröstpris liksom, medan allt brinner upp. Mm. Bara pyttelite annorlunda ton på DNs ledarsida.
Varför kan du
men jag
inte
insett
det?
Att men det är liksom att vara liberal och skylla klimatkrisen på högerpopulismen, det är ungefär som att vara Al-Qaida och skylla problem med religiös extremism på IS. Alltså okej, den rörelsen ni pekar på, den är snäppet mer grotesk kanske. Men vi blir liksom inte automatiskt det goda laget för det. Och jag vet att det ingår då i den här liksom självgoda liberalismens DNA att allt gärna ska vara en melodram om kampen mellan ont och gott, så här som Hollywood-versionen av andra världskriget. Men att det är svårt att pressa in klimatfrågan i det narrativet. Björn Wiman skriver också om det på DNs kultursida, om den framväxande högerradikalismen som det stora hotet mot klimatet. Han skriver, citat, på den ena sidan står vi som älskar livet.
Vem sa det?
Björn Wiman.
Björn Wimans
helt rimliga tonläge. På den ena sidan står vi som älskar livet. På den andra står en irrationell apokalyptisk högerradikalism som kan vara på väg att driva civilisationen mot dess undergång. Och det är bara, ja, men det är bara något med så här, att se på teknikindustrialismens 200-åriga historia på det här viset, att av alla då dolkhugg i civilisationen har vi som älskar livet stått för de första 500. Och sen kommer då Trump och Bolsonaro och gör det sista. Och vi bara, vad fan håller ni på med?
Vi älskar ju livet.
Ni har ju dödat den. Men det är det här som jag börjar liksom bli allt mer rädd för, det här. Att det här kommer vara liberalernas talepunkt genom hela kollapsen. Att fan, vi var precis på väg att lösa det här. Sen kom ju då Åkesson och Trump. Men jag har en sån mardrömsbild av framtiden att jag och hela DNs redaktion, vi kommer stå ute på något fält och gräva vår egen massgrav. Att vi har alla så blivit dömda för att vi är kulturmarxistiska folkfiender. Och där, när vi har grävt klart, så ska vi då få ställa upp oss på kanten till graven så att vi kan bli skjutna i bakhuvudet och trilla ner i hålet. Och
här står vi som älskar livet.
Ja, och med, ja, men det,
vad ironiskt.
Ja, men det kommer vara så, medan vi står där och gräver så kommer de här DN-personerna vända sig till mig och säga, ja, det ser du, Ola. Det blev Handmaid's Tale. Och då kommer jag säga, men det är klart som fan att det blev Handmaid's Tale. Det var aldrig någon diskussion om huruvida det skulle bli Handmaid's Tale. Men det jag försökt förklara är att Handmaid's Tale är ju symptomet. Ni tror att det är orsaken. Jag kommer att ha en sån rättshaveristisk rant där i massgraven. Att det är ju symptomet på vårt gamla samhälles ohållbarhet som ledde till extrem destabilisering och ledde till auktoritära krafter. Men ni tror att Handmaid's Tale var orsaken. Att folk fick idén Handmaid's Tale plötsligt från ingenstans och sabbade sen klimatet i samhället. Och liksom jag och Björn Wiman kommer börja slåss där nere i massgraven.
Jag tror att du kommer slåss, men jag tror att du kommer vara minst populär där.
Vad sa du? Riktigt patetiskt slagsmål. Jag tror ingen av, varken ingen jag eller Björn Wiman kan slåss riktigt. Eller vifta med handflatorna på varandra tills Kent Ekeroth kommer med piskan och så här, ger oss några rapp så vi fortsätter gräva igen.
För ungefär 2 år sedan så gjorde jag ett inslag i Lilla Drevet om att Lundin Petroleums vd Alex Schneider och ordförande Ian Lundin delgivits misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott. Det gällde då perioden 1997 till 2003 när företaget jobbade på i Sudan. Minst 160 000 människor fördrevs under den här perioden. Från sina hem, byar brändes, över 12 000 personer dödades och Lundin Petroleum jobbade på. Var lite försenis med olika slags krigsherrar och barnsoldater under den här perioden.
Så himla tajta med barnsoldaterna.
Ja, det är aldrig en bra idé att vara på samma bild som dem. Men då, 2016, så visste vi inte om ifall det här skulle leda till åtal eller inte. Men nu i höst så kom nyheten att den blir av. Den svenska regeringen har godkänt åklagarmyndighetens ansökan. Något som de måste göra eftersom att brottet har begåtts i ett annat land. Ian och Alex och några till killar, som jag inte bryr mig om, de ska åtalas nu för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Carl Bildt kommer vara vittne.
Kommer han det?
Han ska kallas som vittne. Han kommer antagligen vittna om att allt det här var Guds fel, för som ni säkert minns så är det ju här hans världsbild.
Energibranschen är ju olja och gas, är ju en stor fascinerande internationell bransch. Att vår herre har ju, undantag av Norge, eller på säga, har ju förlagt de där resurserna i allt väsentligt i rätt komplicerade områden.
Ja.
Hans bild av världen är ju att Gud har lagt olja där det är som mest konflikter.
Ja, just det. Det är intressant tanke om hur orsakssambandet har fungerat.
Verkligen, ja. Fortfarande lika starkt. Att han kommer gå upp i rätten och bara, vår herre, han är en trickster. Han lägger ju olja där det är som jävligast. Och hur ska man få upp oljan? Man måste ju gå in där det är krig då.
Vad är Ian Lundin åtalad för? Att han inte är mäktigare än Gud?
Ni kan inte,
är det det ni vill döma honom för?
Oroa inte, jag fick ett karaktärsvittne.
Carl Bildt.
Det här åtalet är så att säga stort rent historiskt. Det är första gången sedan Nürnberg-rättegångarna som vi ska få se företagsledare stå åtalade för då, krigsbrott som det här är. Och det gäller alltså, vad sa du?
Är det sant alltså? Det är ändå, ja.
Jajamän.
Det är ändå mäktigt. Att det är liksom nazistföretagare och sen är det ingenting. Sen typ Carl Bildt.
Ja, ett steg från Carl Bildt.
Det är ändå mäktigt.
Det är ganska speciellt.
Ja. Mm. Jag vet inte om mäktigt var rätt
ord. Ägaren till Cyklon B-fabriken. Jo, båda anklagade för folkrättsbrott.
Det är en sån trend som jag kan säga.
Ja, precis.
Det här gäller ju då alltså vårt kära svenska Lundin Petroleum som startades av Adolf H. Lundin. Ja. Är inte det för sjukt? Är inte det lite väl ändå?
Nej, han är född med så här väldigt misstänksamt år att vara född och bli döpt till Adolf.
Jag vet inte. Säkert väldigt misstänkt.
Ja, men säkert sen 1949.
Efter andra världskriget.
Ja, men jag får mig att det är något så här helt... Alltså, okej.
33.
Ja, just det. Men då,
de hette inte Adolf då.
Men då var
jag,
det ändå,
jag kan
men då,
inte historia, men då, jag bara men, tjej,
33 var väl då, 33 var väl Adolf Hitler det nya stjärnskottet. Ja. Eller då hade han väl gripit makten precis. För att här har vi en riktigt stark och kysk tysk. Liksom, kanske. Man tyckte genom den svenska överklassen. Och, ja.
Lilla Adolf H. Lundin. Det kommer bli något stort av dig, sa man.
Mitt namn är Adolf H.
Va? Ah, förlåt, Lundin.
Adolf H. Lundin, själv. May you rest in peace. Ja, Ian Lundin, känd från bilder och videomaterial där han står iklädd kakibyxor och solglasögon bland barnsoldater i Sudan. Mm. Han har utåt sett varit ganska kaxig under hela den här processen.
Man är kaxig om man står med ett sånt gäng 11-åringar, kattuggande 11-åringar med röda ögon och sen Manchester United-tröja och Kalashnikov. Liksom då, jävla mäktigt posse och bakom sig.
Tittar du på mig? Då vågar man säga sånt.
Han har hävdat att han är helt säker på att ingenting konstigt hände under den här perioden då det här jättestora oljebolaget prospekterade olja i ett land där det har varit då, krig sedan 1955. Han är helt säker på det. Han har dock medgett att han första året, för den här förundersökningen har pågått sedan 2010, att han första året var han lite orolig, men med tiden så blev han bara mer och mer säker på att inget konstigt kan ha hänt.
Om man kan säga i början så kanske man frågar sig frågor, gjorde jag någonting fel? Men efter 8 år kan jag säga att jag är helt 100% säker om jag inte gjort någonting fel.
Mm. Nej.
Så är jag också med om jag glömt stänga av min ugn.
Mm.
Att det är första året först. Är så här, glömde jag stänga av ugnen?
Första året.
Men efter 8 år.
Jag är helt ganska säker på att jag stängde av inte det.
Annars hade du brunnit ner.
Ja, precis. Ja, men första året var han lite så här, kan jag ha varit med och liksom bidragit till ett krigsbrott? Mm. Tvekade lite så där. Men sen ju fler detaljer som kom fram under förundersökning, desto mer säker blev han på att han absolut inte har gjort någonting. Mm. Men det verkar nu som att det här senaste året, 2018, så har det börjat svaja lite igen. Det verkar som att det hänger över honom lite, det här faktumet att han är åtalad för krigsbrott. Det verkar komma åt honom lite nu. Mm. Jag såg honom bli intervjuad av någon slags ställe, Nordnet, något sånt. Om något med att spara pengar och olja och det. Och intervjuaren var väldigt exalterad. För de har hittat ett nytt oljefält i norska havet, som det heter. Och det oljefältet kallas Johan Sverdrup. Och alla är jätteglada för det. Lundin Petroleum har köpt in sig i det fältet. Och han var med i den här intervjun för att prata om det. Och intervjuaren var väldigt peppad. Men jag tycker ändå att man kan höra att Ian är lite avtrubbad i alla fall.
Det kommer alltså komma i produktion i slutet av 2019. Det är en enorm projekt. Jag vet inte, du kanske vill visa en film om det.
Vi ska göra det, för fältet heter Johan Sverdrup.
Okay. Ja.
Och vi ska se på en film som är magisk. Det är lite varning för gåshud här nu faktiskt. Så vi kikar på den.
Och det här var liksom bara bilder på oljeriggarna.
Ja.
Och Ian bara satt som en död blick.
Ja, det
så jobbigt. Och intervjuaren bara, gåshud.
Jobbigt när man inte kan njuta av sådana magiska panoreringar över oljeriggar. För man tänker på att man är åtalad för folkrättsbrott.
Ja, det är så deppigt.
Att det är något som bara lägger sordin på allt hela tiden.
Det drar
varför
ner
är det
hela
så nere för Ian?
Ja, jag är åtalad
verkar inte vara
för
glad.
Grovt folkrättsbrott.
Nej. Det är det här med folkmord då. Låt mig vara.
Det är en svår tid för honom. Det hänger över honom. Och den här intervjun,
att du aldrig kan bjuda till nu för tiden, Ian.
Så stel, Ian. Det är det här. Nej, men det är det delaktig krigsbrott. Men den här intervjun pågick så här väldigt länge att Ian bara satt så tom. Och intervjun var så här, det här oljefältet, visst får man gåshud? Och Ian bara, ja. Absolut. Det får man. Och sen
jag försöker
så
muntra upp Ian. Men det som brukar vara det bästa han vet.
Ja, han brukar vara helt tokig när det kommer till
bilder
hans olja.
På Johan Sverdrup.
Han brukar bara dansa och sjunga när han ser det. Men nu satt han bara ihålig och sorgsen. Och sen så kom det också i den här intervjun frågorna om det som hänger över honom. Det här med krigsbrottet då.
Du pratar själv om romantik och det är klart det finns en stor romantik kring oljebusinessen och råvarubusinessen. Men det finns ju också en liten tuffare sida och det är det att det har pågått en förundersökning nästan ett år nu mot dig personligen om folkrättsbrott i Sudan.
Han låter som en NHL-stjärna som att många tror att det är mycket så här statusromantik liksom. Men så finns det också den här mörkare sidan med barnsoldaterna.
Alla vet ju om liksom romantiken med oljebusiness.
Med oljeindustrin har ingen sagt.
Sen finns det här. Många glömmer bort den tuffare sidan av åklagare åtalad för folkrättsbrott.
Ganska tufft att gå ner på stan och köpa tjack åt sina barnsoldater liksom.
Ja.
Ska 0-0
sig.
Det är inget att tänka på. Det är bara romantik då.
Nej, men det blev, den här intervjun blev då väldigt mycket mer deprimerande eftersom att Ian var tvungen att svara på frågor om det här och han pågick ganska länge om det. Intervjuaren ville inte ställa det. Jag vet inte varför, kanske för att han sen erkände att han själv var ett fan av Ian Lundin och Lundin Petroleum.
Men det kändes ju väldigt som att det var en intervju där det inte skulle komma tuffa frågor.
Precis.
Att han älskar Ian, älskar olja, ja. Älskar romantiken kring olja. Men sen så slänger han ändå in folkrättsbrott där.
Ja, jag undrar om han har blivit tvingad att göra det av någon anledning. Alltså att ställa de här frågorna.
Ja,
för Ian börjar, jag vet inte, men kanske för att det är så här, du kan inte fråga om det här med att han har blivit...
Precis. Alla andra tänker på det, men han som var ett sånt bizarrt fan av oljeindustrin tycker kanske inte att det är det viktiga, men han blir tvingad till det.
Inte få in folkmord, men få in det på ett snyggt sätt.
Ja, säg så här, kopplar det till något som är positivt, det romantiska med att jobba med olja.
Ja,
och att det finns ju alltid något negativt med varje jobb.
Ja, precis. Det är yin och yang.
Ja. Nej, men så, för Ian gick in i sig själv ganska mycket och började berätta om hur han känner att han har fått en kniv i ryggen av svenska regeringen för att de har godkänt åtalet. För han tycker att de satt en kniv i ryggen på honom då, helt enkelt. Så han gick in i sig själv, började prata om allt som de hade gjort som var bra i Sudan. Och då blev den här intervjun också lite nervös. Och försökte få tillbaka det på en positiv not.
Ungdomsarbetslösheten har sjunkit något enormt.
100% har sjunkit.
Efter allt när kritiken kom ut, alltså det kom ut vid 99-tiden, så då hade vi helt alltså open book. Då sa vi, okej, vill ni komma och se vad som händer här, så ni är bjudna. Så vi bjöd in massor med olika diplomater. Och vi bjöd in alltså, människor från svenska regeringen, men de tackade nej till det. Så, eller svara aldrig på inbjudningen. Så sen 8 år senare så började jag med förundersökningen. All right.
Vill du komma
besöka
mig?
Vi hoppar över på en helt annan sak faktiskt. Och det är så här, om man tar Lundin, era olika bolag, så är de ju väldigt ofta favoriter bland oss småsparare, privatsparare. Hur kommer det sig, tror du? Det är nästan så här fans, kan man säga så.
Och de bara hade bjudit dit småspararnas riksorganisation så hade de kommit.
Men det är så tråkigt att han bjöd in, men det är som något att regeringen godkände att de fick börja prospektera där från början. Men sen är det som att när man har förut kommit för mycket på bilder med barnsoldater så är det som att de inte...
Då sätter regeringen en kniv i ryggen på
dem. Då vill de inte, inte vara i samma, förekomma i samma sammanhang som en plötsligt.
Det är som att man kappvändare.
Det är något som skiljer agnarna från vetet, att förekommer du på många selfies där du står med rödögda kattuggande barnsoldater, vilka kompisar är kvar efter det?
Inte svenska regeringen.
Inte svenska regeringen, nej.
Nej, tack för att veta Carl Bildt.
Han bangar inte en barnsoldatsfest.
Ja, men vi får se hur det går. Det var det,
ja.
Om Lundin.
Grymt.
Just det. Ja, just det. Mm. Ja, jag kan sjunga den.
De vill höra en jingle.
Det stod spela Inger Arnander.
Ja. Mm. Den är en oproportionerlig reaktion.
Det kommer något bra. Det går så här i alla fall.
De får höra allt det tråkiga nya materialet. Det kommer äntligen en hitlåt. Efter 2 timmar.
Erik Clapton går upp och bara, när ska den där grejen om din döda son komma? Han har också andra hits. Eller har han det?
Ja, säkert.
Jag vet inte.
Inger Arenander, världens bästa Arenander.
Är det?
Ja. Ja, den är bra.
Vad synd att Cecilia Uddén inte har blivit en lika bra hit.
Har du gjort den om Cecilia Uddén?
Ja, gjort.
Kör den.
Ja, det kan vi göra.
För den har verkligen inte satt
sig. Alltid på plats och aldrig för sen. Cecilia Uddén.
Va? Den är ju en ännu större.
Den är jättebra.
Ja. Ja, den var inte det sänke vi hade befarat. Den.
Nej,
den
verkligen inte.
Den funkar ganska bra.
Men är vi klara? Eller ska jag köra min dåliga prata?
Vad svarar de ja på om vi är klara? Eller vad?
Är vi klara?
Är vi klara? Nej. Va?
Okej, men den här strök vi alltså.
Ja.
Med tanke på hur bra allt annat har varit. Så här var rubrik på Sveriges Radio senast. WWF. Hälften av alla ryggradsdjur är borta. Blir man alldeles förskräckt när man hör det. Först får man en känsla av att WWF är lite dement. Att de är såna här som, alla är borta. Så vilka då? Ryggradsdjuren, då var här.
Ja.
Och sen så börjar WWF då misstänkliggöra killen från hemtjänsten då, som såklart heter Ali. Och man himlar på ögonen, men efter en snabb undersökning det visar sig stämma. Det var Ali. Sen inser man att det var rasistiskt och att VFF eller WWF.
WWF, va?
World Wildlife.
World Wildlife Foundation, va?
Just det. Man har tappat intresse vid andra W.
Det var så svårt att göra sig intressanta.
Men först då, vi går igenom på den här nyheten. Vad är ett ryggradsdjur och hur allvarligt är läget? Ryggradsdjur är enligt Wikipedia käklösa fiskar, benfiskar, broskfiskar, kräldjur, fåglar, groddjur. Och hittills är det här en lista man kan leva med.
Ja.
Att de är borta.
Att de inte finns.
Ah, okay.
Oj, vad tråkigt att käklösa fiskar inte existerar.
Mm.
Om de någonsin har funnits. För det där är en konspirationsteori jag skulle ta rygg på direkt. Att käklösa fiskar och att de ska existera, det är något som bögarna och judarna har dragit till med. Men vem vet? Men sen på listan så kommer bomben. Jag drar det snabbt för den är inte så stark, Ola.
Va? Där är du med det. Ja.
Sen kommer det bomben. Däggdjur.
Va?
Däggdjur är också ryggradsdjur.
No.
Däggdjur, a.k.a. alla gulliga djur.
Ja, just det.
Alla gulliga djur.
Ja, det är väl både katter och bebisar.
Katter och bävrar och you name it. Och de är söta och de finns snart inte. Hälften är borta. Hälften av alla söta djur är borta. Helvete.
Fan.
Antalet vilda ryggradsdjur har minskat med 60% på 40 år då. Säger Världshusfonden enligt en ny rapport. Det är jätteallvarligt. Och det här, så, det här citerar jag då.
det var jätteallvarligt, var inte dina ord.
Nej, det var inte mina ord.
För du hade sån emfas. Ja, men det bara, ja.
Den biologiska mångfalden vi håller på att tappa är grunden för allt liv. Så det är WikiLeaks då. Som också heter Wahlgren då. Som är avdelningschef på skog och arter på Världshusfonden.
Jag
känner att Vicky Liensson som roffar åt sig.
Mm.
Hon har alltså skog och arter.
Mm. Det är stort.
Ni lämnar
fett.
Inte mycket över.
Nej.
För resten av personalen.
Nej.
Man kanske är ansvarig för vatten. Mm. Man får inte uttala sig om arter.
Nej. Det är Vicky Li.
Då kommer Vicky Li rosenrasande.
Ja, just det.
Liv i din läst, avdelningschef för vatten. Du vet att det är jag som har ansvar för arter.
Mm.
I rapporten som ges ut vartannat år, så har man kartlagt beståndet av 16 704 populationer av vilda ryggradsdjur. Reptiler, fiskar, fåglar, kräldjur och däggdjur. Årets rapport visar på en fortsatt negativ trend. Och att antalet av de vilda ryggradsdjuren som kartlagt minskat med 60% i genomsnitt då, mellan 1970 och 2014. Och värst är då utvecklingen i tropikerna i Syd- och Mellanamerika, där beståndet minskat med 89%. Hur har ingen märkt det tidigare, om det den här rapporten ges ut vartannat år? Att det är 89% mindre ryggradsdjur i Mellanamerika.
Mm.
Det borde man ha märkt.
Men ja,
jag märkte att populationen av räv minskade under skabbens framfart under 80-talet.
Ja, du märkte det personligen.
Jag märkte det.
När du vandrade runt i skog och mark.
När jag vandrade runt på Djurgården, märkte jag var lite räv det.
Mm.
Och var mycket mer fasan.
Mm. Ja.
För de blir ju oftast uppätna av räv.
Mm.
Och det där la ju en liten bullfet pojke märke till. Men det är tydligen ingenting som har slagit befolkningen i Mellanamerika. att 89% av deras ryggradsdjur är borta.
Nej, är det, massa nej, det är jävla lojt.
Lojt, ja. Lojt är bara förordet. Jag hade märkt det direkt. Lite ben, käklös fisk det finns i Djurgårdskanalen. Och sen så säger de varför det beror på det, och det är på grund av massa grejer då. Konsumtion och såna saker.
Ja.
En ny studie från Århus och Göteborgs universitet som baseras på omfattande databaser av däggdjur då, visar även den att däggdjur utrotas i en snabbare takt. Och Vicky Lee menar att trenden måste vända sig som innan 2030. Annars går det åt helsika.
Åh nej.
Enligt Vicky Lee är 2020 ett viktigt år eftersom många nya avtal ska ingås. Hon menar att det är politiska beslut som behöver komma till och att det krävs krafttag för att den negativa trenden ska vända. Nu krävs någonting ordentligt, kan vi läsa mellan raderna. Och i texten.
Hon säger krafttag, men du, mellan raderna läser du ordentligt. Ja. Det är ändå bra att tolka alla... det åt publiken här.
Precis, nu lyssnar vi på Vicky Lee här.
Ja, ja, ja.
Om vi alla
är hon del av Wahlgren-klanen, eller? Vicky Lee Wahlgren.
Hon har inte varit med i den hittills. Nej. I tv-serien.
Nej.
Vilken skräll det hade varit.
Ja. En sån
Bianca
naturnörd
sitter och klagar över något.
Wahlgren.
Någon annan har fått sperma på sin klänning. Så kommer Vicky Lee och drar ner stämningen. Ja, ja, ja. Benjamin, det var kul att du vann. Men har du märkt vad lite käklösa fiskar det finns? Och det finns Debbie Downer i familjen Wahlgren.
Ja, det kanske är med, men det ryker i klipprummet, ja. I Wahlgrens värld, allt det där. Alla monologer av käklösa fiskar.
Det kom mycket så här intervjuer med henne så här: men varför valde du att till skillnad från resten av familjen inte gå dans och artistlinjen? Och då kommer hon så här: nej, men jag brinner faktiskt för käklösa fiskar. Men då ska ni veta att Vicky Lee Wahlgren, hon kan inte ta ett danssteg rätt. Hon har det bara inte i sig. Det var därför att börja på WWF. Hade hon kunnat dansa lite, eller liksom sjunga okej, okay, då hade hon...
Det är också förtal av Vicky Lee Wahlström.
Det är så här, ingen liksom är skog- och arteransvarig på WWF om den har ett val.
Nej, precis. Jag tror ofta att de blir så här, hånad då på julmiddagarna. Så här, hån som kanske så här lite, men man kan läsa lite mellan raderna då. Hån som så här: fan vad ful du är, Vicky Lee Wahlgren.
Nej, nu får du lugna ner.
Att hon alltid har comebacken. Hellre ful och intresserad av käklösa fiskar än skitsnygg och bra på att dansa. Ja, men det är Vicky Lee. Ja, men så här säger hon då, det tragiska svarta fåret i familjen Wahlgren. Ja. Att om vi alla hjälps åt, om vi kan få till ett starkt, ambitiöst, bindande avtal, det är vad vi behöver. Ungefär som ett Parisavtal.
Ja.
Och då direkt tappar mig, är du dum i huvudet, Vicky Lee? Parisavtalet var väl precis motsatsen till ett starkt, ambitiöst, bindande avtal. Så jag tror att vi, precis som Vicky Lee, får ta och svälja det här pillet. Det är kört liksom. Det är kört.
Okay.
Därför så får vi rädda vad som räddas kan. Och därför så krävs det prioritering. Jag har gjort en liten lätt lista. Vi behåller pandan. Va?
Ja, förlåt. Ja. Pandan, ja, du har en lista på de som ska räddas.
Vi kan inte behålla andan.
Nej.
Vi behåller pandan.
Du är Noah nu i Bibeln.
Ja, nu är jag som Noah.
Nu är det en ark här.
Det är en ark.
Ja. Jo, vi kan få vara med på Jonathans
precis.
Ark.
Vi börjar med att baxa upp den här jävla björnen som vägrar knulla.
Ja, just det.
Ja.
Men att det är som att det vore pinsamt om vi går upp på pandan så mycket resurser vi lagt ner på det enda djur som är uttalat självmordsbenäget. Liksom.
Precis. Ja,
ja, det är jobbigt det där. Det är lite grann som att ha investerat all sin prestige i att Sture Bergvall är en massmördare.
Ja, precis.
Det är det vi har hamnat i med att försöka rädda pandan. Att det blir värre och värre ju längre tid det tar innan vi erkänner att det är hopplöst. Men vi kan inte sluta.
Jag säger ökenräven.
Mm. Mm.
De har så stora öron.
Söt.
Och så nosig nos.
Ja, det är väl ett sätt att beskriva den nosen.
Ja.
Jag har inte namnet, men vad sägs om den där gnagaren som lever på en ö utanför Australiens kust som alltid ser ut som att den ler?
Ja.
Det kan väl få skönt liksom att...
lite positive vibes.
Att vila sin sista blick på en glad... råtta. Istället för vicklis. Trista upp sig. Det här är ju Pernilla som talar.
Om Pernilla ska rangordna vilka ryggradsdjur hon vill rädda, då vet vi vilket som är på sista plats i alla fall.
Jag tar Bianca, Benjamin, ökenräven. Och det är väl allt vi har plats för. Nej, men dvärgpandor då. Sälar.
Okej.
Okay. Ja,
de små pingvinerna. Inte de som har såna här läskiga ögonbryn.
De är för läskiga.
Vem vill liksom bjuda med pingvinernas svar av en lite äcklig farbror?
Nej, inte vi.
Jag säger spökdjuren.
Söta.
Och så säger jag småapor.
Är det herr Nilsson-apan eller? Nej.
Nej.
Nej, nej, nej. Nej.
Eller jo.
Wow.
Men kanske framförallt dvärgsilkesapan.
Ja. Okej.
Okay. Gud vad svårt är det.
Ja.
Ja. Vet du hur många du får ta med?
Nej.
Nej. Svårt.
Och sen så säger jag. Jo, just det. Så säger jag. Det är det bästa. Sen tar vi med mårdhunden. Som en sista taskspark på Miljöpartiet. Alltså det djur Miljöpartiet inte vill ska leva.
Ja.
Det tar vi med.
Det blir kul. Det blir ett bra skämt.
Ja, precis.
Vi hade kunnat... jag har aldrig hört talas om det här.
Ja, men de hatar ju mårdhunden. För det är en sån invasiv art. Liksom Fridolin har stått och hållit, tror jag, hattal mot mårdhunden.
Ja, just det.
Och sen så tvingar vi då Fridolin och den andra då, att vad heter det, stå där på FN och läsa upp alla då som kommer överleva.
Alltså, måste de läsa motiveringen också?
Benjamin, Bianca, ökenräven, gnagaren som alltid ler, pandan, dvärgpandor, sälar, inga fula pingviner, spökdjur och sen bara gulp, mårdhunden! Och så börjar alla skratta och så tar man det och så blir det sista virala klippet på internet.
Med, ja just det här, med Fridolin som vi... Liksom, vi håller en pistol mot hans huvud och tvingar läsa upp mårdhund. Han ska vara som en sån amerikansk krigsfång i Irak som läser upp...
Det är invasiv! Ja. Och vi tar ändå mer än. För att det är värt det skämtet.
Ja. In i kaklet.
Just det, men det ja, precis.
Slutet gott, allting gott.
Ja.
Hallå det.
Ja, men det är jätte... Ja.
Det var bra.
Ja, superkul. Okej, men det var det helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Vad snälla ni var. Tack så mycket.
Tack.
Det var allt för ikväll. Tack ska ni ha. Tack.